En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Välkommen till Ledarsidan intervjuar, och det är jag, Anders Lindberg, och...
Fanny Jönsson.
Och med oss idag har vi Jakob Segerlind, som är författare till en ny rapport, Ny kris i befolkningsfrågan, som är utgiven av Tidens förlag och S-studenter. Välkommen Jakob.
Hej, tack.
Vem är Jakob Segerlind?
Jag är nationalekonom och rapportförfattare för den här rapporten som Tiden och S-studenter har gett ut tillsammans. Jag har en bakgrund inom socialdemokratin, kan man säga, i studentförbundet.
Och du kom just hem från Amerika?
Ja, det stämmer. Jag har pluggat en master i nationalekonomi där de senaste 2 åren.
Är det någon kris i befolkningsfrågan där också, eller?
Ja, det har varit en utdraget i USA, kan man säga. Födelsetalen har ju minskat där också sen finanskrisen ungefär.
Och det har inte blivit en babyboom nu med Donald Trump?
Nej, ingen babyboom så vitt jag har sett.
Ja. Jag tänker, den här rapporten som du har skrivit, varför nu? Varför behöver den komma nu?
Dels därför att vi har sett fallande födelsetal i Sverige under en väldigt lång tid. Men kanske framförallt därför att diskussionen kring det här tycker vi har hamnat snett. Man pratar väldigt mycket värderingsfrågor och väldigt lite om de här materiella förutsättningarna för unga vuxna, som har försämrats väldigt kraftigt de senaste decennierna. Så vi ville mer lyfta upp de här materiella förutsättningarna och sätta dem på agendan och prata om vad som faktiskt är problemet.
Mm, lite mer marxism.
Lite mer socialdemokrati, kan man säga.
Lite mer socialdemokrati. Men okej, vilka är de 3 viktigaste slutsatserna då i rapporten?
Vi kollar på 3 områden, vilket är välfärden, arbetsmarknaden och bostadsförsörjningen. Och det vi kan se är att alla de här 3 områdena har försämrats väldigt kraftigt och att de dessutom går in i varandra.
Sen när?
Sen vi går tillbaka till ungefär år 2000 och kollar. Men vi kan ju se att situationen har förvärrats sen runt 2010 när finanskrisen slog till och nedskärningarna i välfärden tog fart.
Man kan ju säga att ett begrepp som du arbetar med här, det är ju förebyggande socialpolitik, och det är någonting du säger har liksom monterats ner. Vad är förebyggande socialpolitik för något?
Förebyggande socialpolitik är när man försöker att komma åt roten till problemen istället för att bara lappa och laga efter läge. Det här var någonting som paret Myrdal, som vi drar mycket inspiration ifrån, de skrev den första boken, Kris i befolkningsfrågan. Och de använde ordet profylaktisk socialpolitik, så vi försöker väl använda lite modernare språk och prata istället om den förebyggande socialpolitiken, där man också tar in saker som arbetsmarknad och försörjning, alltså hur ska man kunna försörja sig själv och en familj, och inte bara kolla på exempelvis barnbidrag, utan ha en bredare bild.
För det här begreppet, för det, jag tror att de flesta känner inte till det riktigt, alltså, hur skiljer det här sig från social ingenjörskonst som man har pratat om till exempel?
Inte så mycket, tror jag. Jag tror att det är väldigt mycket social ingenjörskonst som det handlar om. Det handlar om att vara vågad i politiken helt enkelt och ta ett större grepp.
Jag tänker liksom, när du pratar ju också om så här, bostäder. Det är ett annat block. Mm. Och jag har ju inte skrivit den här rapporten, så jag liksom, för mig, jag har ju läst den, men liksom det här med byggboom och babyboom, hur ser man den kopplingen liksom? Vad är det som gör att fler bostäder ger fler barn?
Det man kan se är ju enkätundersökningar som har gjorts där många unga uppger att bristen på bostad gör att de skjuter upp sin familjebildning. Det är 1 av 3 unga vuxna som uppger att bristen på bostäder är avgörande för dem. Vi kan också kolla på hur det faktiskt ser ut, och där saknar 1/2 av unga vuxna mellan 20 och 27 saknar ett eget boende, alltså ett besittningsrätt för sitt boende. Och det är ett jättestort problem. Hur kan man bilda familj som 27-åring om du saknar besittningsskydd? Istället så bor man i studentbostäder, man bor i andra hand eller hemma hos sina föräldrar. Vilket gör att det är väldigt svårt att liksom börja vuxenlivet.
Och gäller det både hyresrätter då eller bostadsrätter? För det finns ju olika sorts boenden.
Det gäller både hyresrätter och bostadsrätter. Så det är ungefär hälften då som har antingen ett förstahandskontrakt eller bor i villa, en egen villa, eller i en bostadsrätt. Så det är en väldigt liten andel. Och den här andelen har krympt sen 90-talet. Så att det är ett väldigt stort problem idag i Sverige som det inte pratas tillräckligt mycket om.
Alltså ett sätt att fundera på den här typen av frågor, det är att se liksom internationella jämförelser. Bostadspolitiken ser ju olika ut i alla länder. Tittar vi historiskt så är det ju så att vi har ju någonstans tänkt att i Sverige har vi det ganska bra. Vi har föräldraförsäkring, vi har en social bostadspolitik, vi har en aktiv arbetsmarknadspolitik, vi har en föräldraförsäkring som gör att männen är involverade på ett sätt som det inte är i många andra länder. Och därför ligger födelsetalen mycket högre i Sverige. Det är liksom den självbilden vi har haft. Och tittar man då på andra länder som Sydkorea till exempel, om man tar de här exemplen då på olika länder där det inte går bra. Italien brukar vara liksom ett exempel i Europa där det går dåligt. Då har ju vi historiskt ofta skylt det på att de har sämre villkor materiellt. Men nu har vi inte heller någon befolkningsutveckling. Vad är det som gör att liksom den materiella förklaringen stämmer?
Man skulle kunna kolla på en sak som vi understryker. Om vi kollar på de här föräldraförsäkringen till exempel som brukar lyftas fram. Det är att den är kopplad till inkomsten, alltså till ens lön. Och där har vi sett att unga vuxna har haft en sämre löneutveckling än genomsnittet i Sverige under en ganska lång tid, sedan 2000-talet. Så att när lönerna för unga vuxna halkar efter, då halkar också föräldraförsäkringen efter. Om man kollar till exempel inom handeln så är genomsnittslönen där drygt 22 000 kronor. Det beror på en väldigt stor andel har ofrivillig deltid. Det leder till en föräldraförsäkring på drygt 14 500 kronor efter skatt, vilket är fattigdomsgränsen i Sverige. Så att när lönerna halkar efter, då försämras också socialförsäkringssystemen och det drabbar jättemånga hushåll idag i Sverige och framförallt unga hushåll i och med att vi har haft väldigt hög arbetslöshet. Det gör att det blir väldigt svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Så att vi ser att de här sakerna går in i varandra. Dålig arbetsmarknad försämrar socialförsäkringarna, vilket i sin tur leder till att färre har möjlighet att skaffa barn.
Så vår självbild är fejk?
Ja, det kan man säga.
Men om du ser, är det något land som har lyckats ha en annan politik på de här områdena som du ser?
Rapporten har väldigt, vi utgår inte så mycket från internationella jämförelser, så jag vet inte om det finns något land som vi kan dra inspiration av. Vi kollar snarare bakåt i tiden, vad gjorde vi som var framgångsrikt förr, och finner att full sysselsättning, aktiv bostadspolitik var saker som bidrog positivt. Det här har ju varit en nedåtgående trend i väldigt många länder, och där kan man ju också ta in att bostadsbristen är en internationell fråga. Bostadspriserna har skjutit i höjden över i princip hela världen. Och att det gör att det har blivit väldigt svårt att föra en politik för unga vuxna att kunna stadga sig.
Du har ju ett tredje block också som handlar om välfärden. Kan du utveckla lite, vad är det för förslag där som man ser?
Vi föreslår ju en ökad finansiering av välfärden. Därför att nedskärningarna i välfärden leder till flera olika problem. Bland annat så leder det till sämre mödravård. Det leder till att många bränner ut sig som arbetar inom de här sektorerna. Det är främst kvinnor dessutom. Så att vi har en stor andel ökade sjukskrivningar som är väldigt driven av nedskärningarna i välfärden. Och det här leder i sin tur till att många kvinnor inte har tid eller känner att de är tillräckligt friska, har orken.
Att bli gravida alltså?
Ja, precis.
Att skaffa familj. Och...
Precis. Mm. Så det är en del av den här problematiken.
Och sämre mödravård, vad är det liksom? rent konkret.
Om vi kollar på förlossningsvården till exempel, så kom IVO nyligen med en rapport där de dömde ut nästan samtliga förlossningskliniker i Sverige. Och det leder ju också till att det är ju en tydlig signal ifrån samhället att man inte prioriterar mödrar. Man prioriterar inte unga vuxna, kvinnohälsa. Och det i sin tur går ju in i de här andra problemen när man tillsammans med det har en dålig arbetsmarknad, när man har en dålig bostadsförsörjning. Då skapar det en miljö där det inte känns så attraktivt helt enkelt att bilda familj.
Mm. Och farligt också.
Ja, dessutom.
När man har pratat, jag har ju flera vänner som har fött barn i Sverige och har varit med om allt ifrån liksom skador och risker och traumatiserade faktiskt av det.
Det finns ju en fascinerande grej med den här självbilden. Vi har ju en självbild av att ha fantastisk vård i Sverige. Mm. Men idag så lär man ju faktiskt ut till kommande föräldrar hur man föder i bilar. Alltså det är någonting man lär ut som en kunskap. Och i stora delar av Sverige så är det väldigt långt till mödravård, till BB och så vidare. Alltså det finns ju jag är lite tillbaka i den här självbilden. För ett annat område du tar upp här är ju arbetsmarknaden.
Mm.
Och en sån spaning som du... Det är inte så att säga bara bostadsinträdet som försenas här. Det är också inträdet i någon mening riktiga jobb.
Mm.
Kan du utveckla det lite?
Ja, det som vi har
eller
sett...
fasta jobb kanske är bättre uttryck.
Ja, men precis. Det finns två saker som har hänt. Dels att arbetsmarknaden har varit väldigt svag i Sverige. Och sen att arbetsrätten har försvagats. Så att det som händer då är att dels när man har väldigt hög arbetslöshet. Det vi vet från forskningen är att det försenar inträdet på arbetsmarknaden. Det tar längre tid för till exempel akademiker att hitta kvalificerat arbete. Vilket gör att det tar längre tid för dem att komma upp i en hygglig lön. Och samma sak, vi skulle kunna säga så här att när kön till arbetsmarknaden blir längre så tar det längre tid att etablera sig och komma upp i en inkomst som är tillräckligt bra för att kunna försörja en familj helt enkelt. Så att det som vi sett har hänt i Sverige är ju att vi har akademiker som kommer ut på arbetsmarknaden. Man kanske är arkitekt. Det finns inga som anställer just nu. Och då söker man sig till andra sektorer där man tränger ut folk med kortare utbildning. Vilket gör att de inte får någon anställning. Hamnar i arbetslöshet. Så att det skapar liksom ringar på vattnet. Den här dåliga arbetsmarknaden. Och så har vi också dessutom de här socialförsäkringssystemen som bygger på full sysselsättning. Det är väl det som är det stora problemet här.
Men om du tittar på, för det är ju en problembeskrivning som du gör och som en stor del av rapporten är en problembeskrivning. Men då säger du att det finns för få bostäder och därför får folk inte bostad. Det finns för få arbeten och det finns för lite aktiv arbetsmarknadspolitik och därför så kommer folk inte in. Och det finns en välfärd som inte fungerar.
Mm.
Om du skulle säga översätta den här problembilden i politiskt program, hur ser det politiska programmet ut?
Det skulle... kanske börja med ökade investeringar för att få människor i arbete. Och då snackar vi att det måste byggas järnväg, det måste renoveras, det finns jättemycket infrastruktur som måste renoveras i Sverige, det måste byggas bostäder. Bygger vi bostäder så kommer också fler unga vuxna i arbete genom att den sektorn i ekonomin expanderar. Så det är en jätteviktig fråga att faktiskt se till att växa ekonomin genom att investera. Och då har staten en jättestor roll att spela där. Det andra skulle ju vara mer pengar till välfärden. Det vi har sett nu de senaste 15 åren, 20 åren, är att alla de här skattesänkningarna har ju i huvudsak gått till välbeställda män. Så att vi har tagit pengar som tidigare har gått till ensamstående mödrar, det är en annan del av välfärden. Och vi har gett dem till de här välbeställda männen i 50-årsåldern ungefär. Och om vi vill skapa en miljö som är trygg för unga vuxna, då ska vi inte ta pengar från välfärden som går till unga vuxna och ge dem till de här välbeställda männen som oftast lever i kranskommuner till storstäderna. Det är väldigt mycket resurser som har tagits ifrån välfärden och som har getts till till de här äldre hushållen, vilket har bidragit till att barnfattigdomen har fördubblats i Sverige sedan 2005 och har lett till att fattigdomen bland ensamstående mödrar dessutom har exploderat. Så det är en annan väldigt viktig fråga också.
För här, du går ju tillbaka och hämtar inspiration från kris i befolkningsfrågan, som ju är Alva och Gunnar Myrdals, som väl också blev en del av kulturkanon, om jag inte minns fel, som ju var på något sätt bilden av ett samhälle som försvinner därför att barnen är för få.
Mm.
Man blev allt äldre, barnen försvann och Sverige skulle i förlängningen upphöra. Det var ungefär liksom bilden i Alva Myrdal. Och det är ju en otroligt kraftig bild som man frammanar här, att liksom landet upphör mer eller mindre. Varför har socialdemokratin bommat den här frågan sedan 20 år? Jag kan inte påminna mig att jag har hört någon politiker prata om aktiv familjepolitik egentligen sedan pappamånaderna, men det var väl Folkpartiet då. Men alltså, var är socialdemokratin sedan Alva Myrdal försvann i de här frågorna?
Det är en jättebra fråga. Och det är ofta en fråga som jag brukar bolla över till, till beställarna av rapporten.
Ja, nu fick du den.
Och det här är en politik som har förts under en väldigt lång tid, som har, det här är någonting som har liksom ett problem som har växt sedan 2000, kanske 90-talet till och med. Jag tror att det kanske finns en viss spårbundenhet här, att man har låst fast sig vid en viss form av politik där den här aktiva familjepolitiken blir väldigt svår att genomföra.
Men om man ska byta ner det i riktig politik, senaste stora reformen som Socialdemokraterna gick till val på var ju den här familjeveckan som, ja, den gick ju åt skogen. Men går vi tillbaka sen i tid, då kommer vi tillbaka till maxtaxan, och det är valet 1998. Det är alltså nästan 30 år sedan Socialdemokraterna formulerade och genomförde.
Och vad är maxtaxan?
Maxtaxan i barnomsorgen, att man inte längre hade inkomstprövad barnomsorgstaxa, vilket var en jättereform som gynnade barnfamiljerna. Men sen dess har man lite så här, ja, nu pratar man om barnbidrag och lite såna här saker, men alltså det har lite varit, det är ett fält här på 30 år nästan, när de frågorna inte har diskuterats liksom. Och på min ena axel nu sitter Göran Persson och säger, den som är satt i skuld är inte fri.
Ja, det kan säkert vara en bidragande orsak. Det är en ganska begränsande syn på ekonomisk politik, där med att den som satt i skuld gick i fri. Och jag tror att man kanske måste frigöra sig lite grann från det där för att kunna föra en politik som gynnar unga vuxna. Det har man faktiskt sett i USA, att när man för en expansiv finanspolitik, inte det här som republikanerna gör nu, när de bara sänker skatter för de rikaste, och delvis det som Tidepartierna gör nu också, utan att man faktiskt är expansiv och man bygger saker, att unga vuxna verkligen kommer in på arbetsmarknaden och det skapar en bättre miljö. Det var någonting som jag såg i USA också, när man började närma sig full sysselsättning, hur enkelt det var att gå från utbildning till arbete på ett sätt som jag inte alls ser här i Sverige.
Det finns ju någonting i det här, vi pratar liksom materiella förutsättningar, men tittar man mycket på så här kultursidor och också högersidan, så pratar man ju mycket om värderingsfrågor, och det finns ju också en debatt om att så här, många säger bara, ja, men folk vill inte skaffa barn idag. Ofta pratar man mycket om män som vill skjuta på det, medan tjejer går runt med den biologiska klockan liksom. Kan det finnas någonting med normer och liksom kultur som ni inte tar upp i den här rapporten, men som du kanske också ser finns med i det här minskande barnafödandet?
Det är absolut. Det är en möjlighet att kulturen har en inverkan, men det vi utgår ifrån är att de här förutsättningarna, de ekonomiska förutsättningarna, är också med och formar kulturen. Sen ska jag också säga att det är väldigt många unga vuxna som uppger att de inte kan. Och när man pratar om de här kulturella skiftena, då brukar man, tror jag, då har man en föreställning om vilka det är som inte bildar familj i Sverige. Och då föreställer man sig kanske någon sån karriärskvinna som har utbildat sig länge och jobbar många timmar eller vad det nu kan vara. Och det är ju den gruppen i Sverige idag som är mest benägen att skaffa barn. Så att det vi har sett, det största tappet är ibland kvinnor med låg socioekonomisk status. Vilket lite grann talar emot, tycker jag, det här kulturella skiftet. Det är ju de som har det svårast ekonomiskt som är minst benägna och där tappet är som störst. Så jag tror ändå att även fast kulturen kan spela roll, så tror jag att att man inte kan förbise de här ekonomiska faktorerna.
För man kan ju också se det som liksom att ett minskat barnafödande är ett tecken på ökad jämställdhet. Liksom att kvinnor kanske inte bara vill vara mammor, eller liksom att man vill göra andra saker i sitt liv. Jag tänker liksom så här, att kvinnor kunde skilja sig var en jättestor frigörelse. Likaså liksom preventivmedel och så vidare. Det finns ju den aspekten också liksom, i att kvinnor ska liksom bli barnaföderskor. Finns det någonting i det som du kan se också liksom, det här när man pratar om att det är kris i befolkningsfrågan, är det liksom, missar man jämställdhetsaspekten i det då?
Nej, man får ju utgå ifrån huruvida unga vuxna och främst kvinnor vill skaffa barn. Vi i rapporten tar ju inte ställning till hur många barn behöver det födas i Sverige och sånt där, utan det får ju liksom folk på något sätt ta ställning till själva.
Mm, det är 1,4 idag va, tror jag.
Ja, precis. Och ja, om det hade varit så att alla var nöjda med det, då hade den här rapporten kanske inte behövt, då hade den nog inte varit nödvändig.
Tiden är inte nöjda.
Men vi tänker oss att, alltså, det vi ser är att många unga vuxna uppger att de gärna vill skaffa barn och att de inte kan, och det är den ofriheten som är problemet. Och sen ifall att alla materiella förutsättningar fanns där på plats och folk ändå inte ville bilda familj, då kanske inte det är politikens roll. Men det är nog politikens roll att se till att alla människor som vill bilda familj också kan bilda familj.
Ni skakar ju liv i Alva Gunnar Myrdal, och det är ju en intressant epok i svensk historia, därför att den socialdemokrati som fanns då såg ju social ingenjörskonst som någonting som var ett väldigt viktigt instrument. Det handlade om bostadspolitik, det handlade om socialförsäkringar, det handlade om så här, alla delar av livet. Det där har ju fått kritik, inte minst från feministiska teoretiker, kring att man ville lägga livet till rätta. Nu skakar du liv i Alva Gunnar Myrdal igen, och du skakar liv i den sociala ingenjörskonsten. Finns det inte en risk att, så att säga, DDR-Sverige kommer tillbaka på av bara farten?
Nej, jag tror att det är en ganska liten risk. Det finns bra saker från den epoken som man kan dra lärdom av. Och jag tror att man ska inte vara orolig för att DDR i Sverige ska komma tillbaka. Men sen kanske jag är lite för ung också för att minnas någonting som ska ha liknat ett DDR i Sverige.
Men jag kan ta ett konkret exempel med det här med att lägga livet till rätta. Det handlar ju till exempel om att staten ska ha synpunkter på att kvinnor har för få barn. Det är ju en väldigt viktig del av en ideologi. Att liksom, och jag tänker att högern, när man nu är arga på att man ska kanske då ha lite mer blandade bostäder, för det är tvångsblandning. Om du säger att de ska föda fler barn, är inte risken att du har samma debatt fast i de här frågorna? Du ser ju liksom deras retorik när det gäller liksom integration, att då blir det tvångsblandning av det. Det är ju liksom, det är ju deras sätt att förhålla sig till social ingenjörskonst också, att säga det här. Det är därför jag undrar om du ser samma risk i det här.
Nej, jag tror inte det. Jag tror att om vi har ett samhällsproblem så krävs det också att politiken lägger sig i och försöker att åtgärda de problemen. Det tror jag är väldigt viktigt. Och här är ju som sagt inte utgångspunkten att vi ska föda 2,1 barn per kvinna och att vi ska ha det som ett överordnat politiskt mål. Det politiska målet här bör vara att alla som vill bilda familj kan bilda familj. Och om vi har ett samhälle där folk inte kan göra det, då måste det vara politikens uppgift att se till att de förutsättningarna finns.
Ett annat problem du tar upp i rapporten är ju underbemanningen i välfärden. Och statistiken där är ju ganska fasansfull. Nu går väldigt snart så har vi pensionsavgångar som gör att vi i princip inte har personal i stora sektorer. Och de stora sektorerna är ju liksom äldreomsorgen. Alltså det är ju fundamentalt viktiga delar som man inte har någon personal. Samtidigt, om folk ska föda barn nu så kommer det ju att dröja 30 år innan de kan jobba där. Hur tänker du att man ska lösa det?
Jag tror att man måste helt enkelt öka finansieringen. Om vi kollar på hur mycket skattekvoten i Sverige har sjunkit de senaste decennierna, så kan jag inte komma på någon motsvarighet egentligen i något annat modernt land där det ska ha sjunkit med så mycket så snabbt. Vi har gått från nästan 50%, och nu efter den här regeringen är färdig så kommer vi vara ganska nära 40%. Det är alltså det offentliga har förlorat liksom en femtedel av alla sina resurser, och de måste få ett tillskott om de ska kunna anställa i framtiden. Jag tror att det är det stora problemet här, att vi har prioriterat fel helt enkelt.
Finns det någonting i att man kanske också skulle öka arbetskraftsinvandringen? Istället för att föda barn?
Ja, absolut. Det är inte någonting som liksom har ingått i den här rapporten, att kolla på hur arbetskraften förändras och hur vi ska lösa liksom, ska man säga, försörjningen av arbetskraft i framtiden. Utan vi kollar ju bara på vad finns det förutsättningar för unga vuxna i Sverige idag. Men det hade behövts en till rapport i framtiden för att kolla på de frågorna.
Men om ni tittar på, för ert ärende i rapporten, det är ju precis som du sa i inledningen, att ni ska ha en materiell förklaring, en historiematerialistisk förklaring till den här frågan. Varför tror du att debatten så konsekvent handlar om helt andra saker?
Jag tror att det är för att det finns många grupper som inte vill prata om...
Vilka
som,
då? Jag tror det, nämligen liksom, namn.
Jag tror framförallt att högerpartierna är väldigt ointresserade av att diskutera de här nedskärningarna i välfärden. Och då blir det väldigt attraktivt för kanske Sverigedemokraternas ungdomsförbund att vara ute och prata om, eller kristdemokrater att vara ute och prata om liksom hemmafruar och att det är kulturella värderingar och vi måste liksom uppvärdera någon slags, vi måste ha andra ideal helt enkelt i Sverige. Våra ideal är inte anpassade efter förutsättningarna, så då måste vi ändra idealen ungefär. Så det tror jag är väldigt drivande. Sen varför så många har hakat på det, tycker jag, det har jag svårare att förstå när det är så tydligt att unga vuxna i Sverige är väldigt klämda ekonomiskt. Så det har jag svårare att förstå.
Det finns ju en aspekt här som jag tycker, liksom vi pratar om den ekonomiska ojämlikheten. Det är lite så här, man har inte de materiella förutsättningarna idag att vilja skaffa barn. Men det handlar ju också om att leva ett drägligt liv. För parallellt med liksom att vi pratar om den här liksom, ja men minskade, att folk föder färre barn, så har vi ju ändå en ökad befolkning på jorden, och det finns ju också ett problem som man pratar om rent liksom klimatmässigt, att om alla ska ha det så gott ställt som till exempel vi i Sverige, så kommer inte jordens resurser kunna hantera det. Och det finns ju också det här perspektivet att varje svensk idag konsumerar som att vi har fler än 4 jordklot. Har man liksom tagit in den här aspekten också i liksom kris i befolkningsfrågan, att liksom, ja okej, om vi vill ha fler barn måste vi också tänka på hur vi hanterar de resurser vi har i samhället. Förstår du motsättningen som jag försöker beskriva?
Ja, jag förstår, tror jag. Och jag tänker väl att man kan lösa den motsättningen. Vi pratar ju väldigt mycket om till exempel att ett hinder för föräldrar är den höga arbetslösheten. Vi pratar om att det behövs investeringar för att lösa det. Investeringar som krävs är ju klimatinvesteringar. Målet är ju att vi ska kunna leva i ett samhälle där vår konsumtion och våra liksom våra liv inte leder till utsläpp. Så det är ju, jag tror att man kan åtgärda många av de här ekonomiska problemen som drabbar unga vuxna och samtidigt lösa väldigt stora samhällsproblem som till exempel klimatkrisen genom att göra större klimatanpassningar, mer klimatinvesteringar helt enkelt.
Men om man tittar på, bara avslutningsvis så, för ni kom med den här rapporten nu för några veckor sedan, som det här kom. Det här har varit en debatt under ett par års tid ändå, lite fram och tillbaka lite, och nästa år är det val. Om du skulle plocka ut en sak som är liksom kärnan i det som ni kommer fram till, som du vill se i valdebatten, vad är det?
Det som jag tror inte diskuteras tillräckligt är nog i så fall bostäder. För det är någonting som det finns en föreställning om att bostäder är en politisk fråga som är liksom död. Därför att när man väl kommer in, man tänker sig att det drabbar bara unga vuxna. När de väl får en bostad så slutar de att bry sig. När man tittar lite närmare på det här så ser man att det är väldigt många i Sverige som är drabbade av bostadsbristen. Det är delvis alla de här, hälften av alla unga. Det är också en femtedel av kvinnor som inte kan lämna sin relation på grund av bostadsbristen. Många äldre i Sverige kan inte lämna sina boenden på grund av nyproduktionen är så dyr. Hälften av alla föräldrar i Sverige är oroade för sina barns bostadssituation. Så jag tror att det här är en fråga som verkligen måste diskuteras mer och som också hade kunnat göra mycket för att motverka arbetslösheten dessutom. Så jag tror att om man vill förbättra förutsättningarna för unga vuxna så är bostadsförsörjningen en jätteviktig fråga.
Tack för att du kom hit.
Tack.
Det är Aftonbladets ledarsida som intervjuar och vi har pratat om en rapport som heter Ny kris i befolkningsfrågan och som är skriven av Jakob Segerlind och utgiven av Tiden. Hej hej!
Hej hej!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.